Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla Gifson. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning. Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar
i den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och det är det 107:e i ordningen. Och som vanligt, jag, Lukas Salin, är här.
Ja, jag och Oskar Lund är också på plats.
Och dagens gäst till ära, presentera dig.
Ja, Anton Eriksson heter jag, ny i GIF Sundsvall, så nej, kul att vara här.
Varmt välkommen.
Ja. Tack, tack.
Och vi har, vi har en liten tid att passa, ska vi nämna då.
Du är om
ett par timmar här
så. Det får vi göra ändå.
Ja, du får ju avslöja, för det här gillar vi. Var ska du?
Nej, det är väl så att Tommy, målvaktscoach, har satt ihop en liten grupp och vi ska på matlagningskurs. Några spelare i laget, så att, ja.
Det är inte Tommy som håller i kursen?
Nej,
det är väl rätt oroväckande.
Jag hoppas inte. Nej, så det blir spännande.
Ja, är ni ett stort gäng då, eller?
Ja, det vi blir väl 5-6 stycken. Vi är yngre och så Johan ska hänga med också.
Är det liksom att man har blivit pinpointad här, att man inte har de bästa matlagningskunskaperna och därför får man gå dit?
Han tog oss yngre liksom, som bor själv och sådär, så ja, nej, det blir spännande.
Johan Andersson pratade ju lite om sin matlagning när han var här härom veckan också. Men vad fan sa han?
Jag minns
hans
inte
tjej var vegetarian.
Ja,
ja. Det är det
jag tror att han hävdade att han var hyfsad i köket, om jag inte minns.
Men han har också väldigt bra självförtroende.
Det kan man säga. Ja.
Hur är dina skills då?
Nej, alltså, jag ska inte ljuga. De är inte jättebra, men de blir bättre och bättre i alla fall. Så.
Mm. Hur intresserad kost? Det är ju liksom en het potatis, tänkte jag säga. Men, men det är ett hett ämne inom elitidrott nu, med många som kör veganskt och sådär.
Ja.
Hur insatt är du i kosten och hur mycket tänker du på vad du käkar och sådär?
Det är klart, man försöker ju tänka lite på vad man käkar. Liksom. Det är viktigt att ja, käka rätt och sådär, nyttigt och så. Men jag lägger inte så jättemycket fokus på det. Liksom. Men det får bli det blir, och ja, försöker hålla mig till nyttigt i alla fall.
Nu när du bodde i Umeå, bodde du hemma?
Ja, bodde hemma.
Ja, och då behöver man kanske inte heller, du är inte tvungen att liksom engagera dig.
Nej, exakt. Då var det all inclusive bandet på vårt.
Men hur är den grejen då? Nu är det inte så länge som du har varit i Sundsvall, men flytta hemifrån.
Ja, nej, det har ändå funkat bra hittills. Jag har ändå velat göra det ett tag nu, så nej, det har varit spännande, kul. Men det är lite jobbigt att diska och laga mat sådär, så det, men ja, kom in i det bra i alla fall.
Det kan ju vara rätt omtumlande att göra flytten hemifrån. Om man, hur curlad har du varit hemma?
Ja, så det är klart man har fått mycket hjälp hemma. Så att ja, det har haft jättebra föräldrar och som har stöttat mig så liksom. Så, men det är ändå, ja, man försöker ju göra så gott man kan liksom.
När jag flyttade hemifrån hade jag aldrig diskat. Hade du gjort det?
Ah, så jag hade lyx. Jag fick med mig en diskmaskin nu, så den stod kvar.
Fick
där.
Med dig?
Nej, den stod kvar. Den stod kvar. Så ja, det var lite tur.
Jag hade ett tvättproblem. Jag minns att mamma fick komma och visa hur tvättmaskinen i den gemensamma tvättmaskinen som det var då i lägenhetshuset fungerade. Jag vet inte, har du lyckats bra där eller?
Ja, morsan och farsan var här förra helgen. Så då fick vi leta den här. Det var en annan ingång där. Så det var lite knepigt att hitta den, men till slut hittade vi den. Så, ja. Så vi är igång med tvättningen också.
Ja, det är bra.
Ja, här bryter vi verkligen ner dig.
Ja, men då får man någon form av hjälp, tänker jag, klubben så där när du, ja, men flyttar hemifrån för första gången och ny stad. Har du fått bra stöttning av klubben när det gäller såna frågor, eller får man sköta allt själv?
Nej, jättebra. Urban fixade det ganska direkt när jag var här liksom, och ja, när jag var här första gången och han visade runt staden, så då fixade han, då hade han någonting på gång, så han, och sen när jag väl kom ner så var lägenhet fixad, så var det bara och checka in där, och ja, det var ju möblerat så det var ju perfekt. Behöver inte köpa någon större grej. Så det var jättebra.
Skönt. Och har du tvätt i bara med en blå påse till Urban, så
exakt, han får ju lösa det. Lite extra tid.
Ja. Men själva flytten då liksom från Umeå, här är man ju lite nyfiken. Alltså i och med att de nu gick upp, eller ni gick upp i Superettan medan det fortfarande var ni. Så går du till ändå den lokalaste konkurrenten i samma serie. Hur har det där varit? Det låter ju som en rivalövergång ändå.
Ja, kanske. Nej, men det, ja, så fort liksom, ja, Sundsvall var intresserade ett tag, och jag kände väl att det var, ja, det var rätt liksom från början, så att nej, det kändes rätt liksom inne i kroppen, och ja, allt runt omkring, så det var bara tacka ja.
Vad har du fått för reaktioner från Umeå då, om man fokuserar på den delen? Där misstänker jag att alla kanske inte är, nej, fullt nöjda.
Nej, exakt. Nej, som du sa, att nu när vi i Umeå förra året gick upp, så det är, ja, folk som liksom kanske undrat att, ja, varför valde du det där liksom. Så, men ja, det är inget jag tänker på, utan jag vet varför jag valde det här, och så att det känns rätt.
Mm. Det kan ju liksom, det skulle ju kunna se ut som ett steg i sidled när man går inom samma serie. Men kan du liksom peka på skillnader i förutsättningar och sådär, Giffarna kontra Umeå?
Ja, men det tycker jag ändå. Det är lite proffsigare runt omkring, så är det ju. Och jag har märkt hittills, så ja, men hela grejen att man får leva fotboll på ett annat sätt, andas fotboll liksom. Mer än vad man gjorde i Umeå, där man, ja, det blir träningar på eftermiddagen bara, och man får, ja, sitta och spela tv-spel hela dagen och vänta liksom på träning ska börja och lite sådär. Och ja, så det är en liten omställning av året.
I UFC var det många som, och nu var ni i division 1 förra året, men som jobbade, och hur stor procent jobbade de flesta spelarna, och hur var liksom förutsättningarna när det gäller den delen?
Ja, det var ju många som jobbade såklart. Och vi gick ju i skolan då, tills sommaren där. Så nej, det var många som jobbade och ja, spelade fotboll samtidigt. Men det var ju vissa som bara körde fotboll fullt ut också.
Ser förutsättningarna ungefär likadan ut i år i Superettan, vet du det?
Ja, det tror jag. Ungefär samma, vad jag har hört i alla fall.
Yes.
Jo. Det var tror.
Ja. Gjorde du något vid sidan liksom, något extra jobb, eller satt igång något plugg eller?
Nej, faktiskt inte. Jag tog studenten i, ja, men somras då.
Okej.
Okay. Så då kände jag bara, nej, nu ska jag bara softa ett tag och bo hemma och se vart det leder liksom. Bara köra fotbollen fullt ut så. Mm.
Hade du på känn redan då, för du hade ändå varit på provspel med Giffarna. Vi ska återkomma till det såklart, men liksom, hade du på känn att ja, men det kommer nog bli en flytt någonstans efter säsongen?
Ja, eller jag hade hoppats på det. Jag kände att jag ville ta ett steg och liksom utvecklas både ja, utanför planen med att flytta hemifrån, och den delen spelade stor roll in i det. Och sen ville jag ha en flytt fotbollsmässigt också, så det var ganska enkelt val när det väl kom, när allt fall på plats.
Giffarna har varit ute efter dig länge, och du har varit provspelare som Lukas nämnde, och jag vet att tidigt under hösten så fick jag signaler om att de ville värva dig till den här säsongen, oavsett om det hade blivit Superettan eller Allsvenskan, och att du skulle bjudas in när säsongen var slut och sådär, innan det var klart vilken serie de skulle spela i. Hur följde du GIF Sundsvalls slut av säsongen? Jag förstår att det var mycket med att försöka ta sig upp till Superettan med Umeå, men i och med att du kände till att det fanns ett intresse, hur tog du del av hur det gick för Giffarna under slutspurten?
Nej, men jag följde faktiskt lite grann och kollade några matcher där. Jag tycker, ja, jag tycker man spelade bra fotboll under stora delar av fjolårssäsongen, så jag tyckte det var det lite synd att man ramlade ner där. Tycker man förtjänade bättre, men ja, det, jag vet inte, alltså det var ingen fokus alltså kring GIF då. Det var ju bara fokus på Umeå då, såklart. Så det blev väl mer nu när vi gick upp och man tog lite ledigt och efter det, så blev det mer, man fick ja, det blev mer aktuellt då.
Mm, du åkte på någon utlandssemester, var och ja, samlade exakt tankarna. Jag vet att du var i kontakt med det precis innan.
Mm.
Hur var processen till att komma fram till beslutet?
Men det var ju lite fram och tillbaka, såklart. Det är alltid jobbigt så när man inte vet vart man ska landa liksom nästa säsong, och man får, ja, det kommer lite från olika håll och man får se över vad man ska välja och så. Men det var bara att försöka koppla av när man väl bokade biljetterna till Gran Canaria, och sen ja, så fick man väl ja, bara ta det efteråt.
Hur går det till då? Sitter du och skriver upp plus och minus på ett papper, eller hur?
Nej,
hur
gick det till? Farsan gjorde det i alla fall.
Ja.
Han tog fram några block där och skrev upp lite, men nej, jag har i huvudet ändå så.
Vi vill gärna se en bild, ja, på det här blocket, ja, annars.
Lite plus minus,
ja. Det kan ju bli historiskt, mm, beroende, ja, på hur bra det går för.
Exakt. Mm. Nej, men han gillar det där i alla fall, och klippa och klistra lite.
Exakt.
Så det sa så. Ja. Nej, det lämnade jag över till han faktiskt.
Ja. Men det fanns danska klubbar som var intresserade, det fanns intresse i Allsvenskan. Var det svårt att välja bort de alternativen?
Alltså i början när man hörde det, så var det ju inte, då var det ju liksom, ja, men man var ju sugen på det mesta, och man, ja, man letade efter någonting som skulle vara bra. Så att det är klart att Allsvenskan lockade ju väldigt mycket. Men som jag sa, när allting var klart och allt var på plats, så kändes Sundsvall rätt.
Mm. Örebro är en klubb som har visat intresse i Allsvenskan, ska vi säga. Där du var och tränade dessutom.
Ja, precis. Mm. Det var en klubb där.
Var det någonting annat som var liksom, hur pass konkret var det vid sidan om Giffarna och från andra klubbar?
Ja, men det var några klubbar.
Mm.
En allsvensk klubb och ja, Umeå ville ju förlänga. Så att det var väl egentligen det som var riktigt konkret. Sen var väl lite på gång också, men det hann väl inte liksom bli något mer. Så det var egentligen det.
Hur tänkte du, alltså hur resonerade du? Vad var viktigt när du skulle göra valet?
Mm. Nej, men jag kände väl att bara välja med hjärtat liksom. Jag kände att jag fick en bra bild av staden, laget, coacher, liksom, ja, sportchef, mycket runt omkring och sådär. Jag tror att ja, jag valde mycket på grund av att ja, Sundsvall spelar en passande fotboll som jag tror kommer passa mig och sådär. Och ja, men det var väl...
Förmodad speltid.
Exakt.
Kanske var med.
Absolut. Mm. Lite det ligger ju absolut i det. Mm.
Sen tänker jag ju också... ja, men om du ska flytta hemifrån, att du har ändå en geografisk närhet här. Liksom, vägde det in någonting?
Nej, egentligen inte faktiskt.
Trygghet?
Tryggheten. Ja, det är klart man vill alltid ha trygghet, men jag tror jag hade valt Sundsvall ändå, även om de låg lite längre ner i geografiskt.
Så. Mm. Under hur lång tid har det funnits en kontakt eller relation med Giffarna? Vi vet ju att du var här och tränade förra vintern.
Mm.
Och klubben har sagt att de har följt dig under flera år tidigare också. Mm. Har det varit en kontakt ännu tidigare än i fjol? Eller hur länge har liksom du och Giff haft någon form av dialog?
Nej, men det var väl egentligen i början innan provspelet där, 2018 var det väl, tror jag. Eller kanske var 2019.
Början
2019 var det till och med. Så det var egentligen då det började. Och så sen, ja, att det slutade som det slutade. Men jag hade lite kontakt efter det bara. Stämde av lite och sådär. Det är klart de ville bjuda ner mig igen då. Det sa de ju liksom redan då när jag var här och skadade mig. Så sen var det inte jättemycket under säsongen. Faktiskt, utan det blev mer nu när säsongen var över och ja, man fick landa lite. Så det var bra.
Vi måste ju snacka om provspelet. Du var ju där, ja, Lucas, och såg där på, ja, första parkett. Ja. Rekordkort.
Rekordkort.
Ja, exakt.
Ja, det var fan inte mycket.
Var det? Men 40 minuter kanske.
Någonting sånt. Så det var ju 45. Tråkigt. Jag tror till och med jag hade liksom varit fram och knackat på det. Får man prata efteråt? Mm. Liksom. Men
du hann ju ta en bild i alla fall.
Ingenting efter.
Det var tur.
Ja, jag smög på tog en bild. Och känner mig... Jag känner mig alltid så jävla skurkaktig. Och på en träning när det är liksom, det är knappt någon där och kollar, så står du ändå med en kamera på läktaren och liksom, det är helt tyst för att du ligger och har ont liksom. Ingen ja, säger någonting. Alla liksom kollar. Och så hörs mitt jävla kameraklickande.
Tänkte så, du på det då?
Nej, faktiskt inte, det gjorde inte.
Skönt, då kan du
men, svara. Men vad var det som hände egentligen?
Oj, jag minns att det kom en hög boll. Jag vet inte om det var utspark eller om det var liksom någon motslag att bollen får rakt upp i luften. Och så inne på Norik är det ju ganska... det är mycket lampor och så. Så jag kände att bollen försvann i lampan lite sen när jag skulle kolla upp. Liksom. Den försvann där och sen... Ja, man var ju taggad, man hoppade upp allt vad man hade. Liksom, skulle nicka bort den här bollen. Så får jag motståndare liksom, som tar mig lite i benen. Och så landade jag konstigt, jag hinner inte ta emot mig. Så blev en armbågeled där.
Har hänt igen i Nordikallen, bara för en vecka sedan.
Det är inte den första armen.
Nej, det får vi se över.
Men vad tänkte du då? Kommer du ihåg det?
Jag tänkte bara att shit, jag hoppas inte den är av. Typ, att armen är bruten, för det kan ju bli längre borta. Så det var bara det jag tänkte, bara shit. Jag försökte liksom röra armen och bara, kom igen. Men det gick inte, den var ju fast så här. Så jag kunde inte sträcka den.
Smärta?
Nej, inte så mycket faktiskt. Man blev mer rädd där då. Det var mer efteråt så det blev smärta.
Men då så hade du en förhoppning och klubben, det var ju ett konkret intresse inför den säsongen. Mm. Var du inställd på att försöka visa upp det så att det skulle bli en övergång redan förra vintern?
Ja, det var jag väldigt inställd på. Det var ju det man ville. Såklart, då var vi i Division 1 och det var en allsvensk klubb som ville ha en upp hit på provspel, så det var, man var jättetaggad och ville ju ta chansen liksom.
Så det blev, skadan förstörde ganska mycket där och då var din känsla?
Ja, det var känslan, absolut. Så jag tyckte att det kändes bra de här 40 minuterna jag fick där, så. Ja, det var lite otur, men...
Hur nära var det att det liksom hade kunnat bli en övergång redan då, tror du?
Oj, det har jag ingen aning om.
Ni hade inte kommit dit än?
Nej, det tror jag inte. Det var bara... Jag kom upp samma dag och så var det bara liksom... Gå in på planen och köra. Sen skulle vi väl snacka och ta en lunch efteråt eller något sånt där. Så det hann vi inte göra.
Nej, det blev en sjukhuslunch.
Exakt.
Mm. Och skadan påverkade din säsong en del också. Du blev borta lite grann där under försäsongen åtminstone.
Ja, precis. Fick ju spela med några armskydd där till sommaren. Så jag kände mig som en robot hemma. Ja, det var exakt hela försäsongen gick ju... Alltså jag kunde ju vara med och på träning och så, men man var inte tacklingsbar och så. Så nej, man fick dra på sig det armskyddet till sommaren.
Hur ser du på fjolårssäsongen då? Mm. Ja, den slutade ju positivt, det vet vi. Men om du tar oss igenom från start till mål.
Start till mål. Nej, men det som du sa, det var ju lite jobbigt här i början med armen och så, man kom inte in riktigt i det, så tyckte jag att första halvan var lite sisådär från min sida. Sen laget tog poängen då, även fast vi inte kanske spelade roligast i fotbollen, och så tog vi ändå poäng, och sen var det jättelyckan när man fick kasta det där armskyddet där under sommaren, och man tänkte nu jävlar, nu kör vi sista hösten här nu. Det gick bra ändå. Vi tyckte det gick bättre för mig personligen också under hösten. Och för laget, vi lyckades ju knipa den där kvarplatsen till slut. Det var, satt ju långt inne, man. Och så sen, det slutade ju väldigt bra.
Hur var det att spela då? Kvalmatcherna och avgöranden för att tas upp?
Nej, det var jättekul. Det var länge sedan fotbollen kokade så mycket i stan där borta. Så man märkte att det var lite speciellt. Det kom mer folk på matchen och så, och lite borta klack till Täby där, så det var jättekul att spela, roliga matcher.
Du är född 2000, är du liksom uppvuxen med att kolla på UFC, eller hur har det varit?
Jag minns väl några minnen sådär, man var väl inget liksom på varje match och sådär, men ja, som du säger, det har ju varit, när de var i Superettan 2012 minns man ju några matcher där. Och när de gick upp 2011 innan, det var man där också. Det sitter kvar i huvudet. Och sen blev det egentligen inte så mycket mer innan man själv kom upp
i laget. Du har inte varit så bortskämd liksom med att ha elitfotboll runt hörnet på det sättet? Liksom.
Nej, det har jag inte.
Har du hållit på något annat lag under den tiden?
I Sverige? Nej, faktiskt inte. Dåligt med det.
Hur mycket UFC-hjärta är det då?
Ja, men det är ändå, det är mycket. Jag tycker, ja, de har ju tagit väl hand om mig på ett bra sätt och jag har fått mycket av dem. Så det finns ändå ett gott hjärta där. Så.
Mm. Du vill prova in just övergången och reaktionen från andra, men gentemot klubben, hur har dialogen varit där sen du tog beslutet att lämna?
Nej, men det har ändå varit en bra dialog. Ja, de försökte ju, de ville ha kvar mig och sådär, men jag sa ju att nej, jag vill testa något nytt och sådär. De förstår ju mig och sådär, jag förstår ju dem liksom och att, ja, så att vi kom bra överens, så det var inga hard feelings där.
Men vad sa vi? Hade du fått några liksom hårda ord från klubb eller supportrar? Är det någon som har tryckt
in? Jag vet inte.
Är det
någon
som har känts?
Jag vet inte. Nej, faktiskt inte. Inte vad jag vet, men det är säkert någonting kanske. Man kommer upp dit igen, men jag vet inte. Det...
Du är ingen twittrare i så fall?
Ingen twittrare, nej. Jag har twitter, men jag är dålig på att vara inne där.
Ja, då är det där. Sen ganska svår förmodligen att söka upp på Twitter. Anton Eriksson, det finns flera.
Exakt.
Ja, vi sa det innan, det är svårgooglat när man Men du var inne på också att du kom upp, det blev inte så många år där och följde UFC förrän du själv var i A-laget. Var du 16 år när du flyttades upp?
Ja, eller
första matchen ska vara 2016.
Exakt, Drage där spelade första
90 minuter på en gång.
Ja,
snyggt.
Stämmer. Nej, hur gick det till? Det var... Jag flyttades upp där 2016, ja. Eller flyttades upp, jag fick träna med A-laget. Jag hade inget kontrakt eller något sånt där, utan det var bara, jag tillhörde akademin. Sen fick jag komma upp och träna väldigt mycket, 2-3 gånger i veckan kanske. Sen var det mycket skador på backlinjen där. 2016 så fick jag göra debuten då, redan då. Då hade jag inget kontrakt eller något sånt där, utan var bara köra.
Hur var det då? Tidigt ändå, 16 år i Division 1. Det är inte så vanligt.
Nej, det var jäkligt kul, minns jag. Kom upp så tidigt. Det var bara gå ut och köra. Man hade ju ingen plan, man bara körde. Så det var ju grymt kul. Och sen att vi vann också, tror jag vi vann. Jo. Så det var jättebra.
Har du alltid varit back?
Nej, jag är mittfältare i grunden. Jag har spelat mittfältare mycket.
Var det inte som det du var här och provspelade också?
Eller? Nej.
Det var det jag hade för mig, att du var någon form av defensiv mittfältare.
Ja, säkert, jag kan ju spela där så.
Men du var mittfältare i fjol inledningsvis i UFC, eller?
Jag var mest mittfältare i fjol. Hela våren, början på hösten. Det var egentligen bara slutet där jag fick gå ner på mittbacken. Nej, men jag är mittfältare i grunden. Jag spelar mycket. Ja, men 8, 6 och även 10 har jag spelat mycket. Så man kommer bara längre ner i banan.
Men det blev ju mittfältsminuter senast.
Ja, faktiskt. Fick ju hoppa in där på mitten. Ja.
Ser du själv som ett alternativ i den positionen också, eller är det 100% mittback?
Absolut, jag känner mig trygg på mitten. Just den här centrala. Lite tvåvägsspelare, så det fixar jag. Men sen ser jag mig själv som mittback i längden och just nu. Så det är där jag vill utvecklas mest. Men sen om det krisar, så då coacherna vet att jag kan spela det.
De här 5 målen som du gjorde i ettan i fjol, hur har de kommit till?
Kommit till? Ja, jag vet inte. Det var någon straff där jag fick ta. Ja, men det är inte alls så enkelt som man tror faktiskt. Nej, det var någon straff. Sen var det, tror jag, 2 hörner. Bara grisa in där, kom in på mållinjen där och bara peta in dem. Sen var det faktiskt, jag startade som 10 den matchen, så gjorde jag 2 mål och en assist. Så det var några skott utifrån boxen och så.
Fin variation.
Fin variation där, ja, precis.
Jag fastnade inte på att komma upp tidigt som vi pratade om nyss. Jag såg att André Jägler som du hade som tränare i Umeå, han hade något citat där att när du hade flyttat upp, jag tror det var året efter, att jag menar att många snackade om dig som en fantastisk talang och så här, och att du led lite av det under någon säsong där, att det var mycket yttre press på det, att hans upplevelse var det då. I vintern har landat och nu har förstått vad som krävs för att spela i division 1 och har tagit väldigt stora steg och sådär. Här var du 18 år, för det var väl året innan då när du var 17 och var uppe och var spelade på riktigt. Kände du det själv? Var det mycket press för att du var omskriven och största talang i Umeå och sådär? Och hur hanterade du det?
Det var väl med att jag hade press på mig själv. Mycket att man kom upp där, jag fick kontrakt där 2017 inför den säsongen. Och då kände jag bara, nu ska jag ta en startplats och man kom in, bara, nu ska jag spela varenda match och sådär. Men det funkar inte riktigt så, det var ju hård konkurrens redan då. Man fick ju lära sig att sitta på bänken och sådana där grejer. Så det var lite tufft i början, absolut. Man var ju van att spela varje match när man var i akademin och sådär. Man blev lite förbannad kanske, man inte fick spela. Men det har varit en jättebra lärdom. Både André och Steve som vi hade då har varit jättebra tränare för mig. Har lärt mig att liksom jobba hårt och fortsätta tro på mig själv. Så det har varit jätteviktigt.
Hur kunde du yttra sig när du var frustrerad? Och vad gjorde du?
Ja, jag vet inte. Det var lite både och. Ibland liksom kanske man hängde med huvudet. Ibland körde man bara på och bara försökte grotta ner sig. Men det kunde väl vara att man blev lite arg ibland. Så.
Det finns ju liksom många olika vägar som ung och talangfull att ta. Du har väl spelat en del ungdomslandskamper.
Ja.
Och liksom man ser hur de gör. Några sticker utomlands, några försöker välja en allsvensk klubb och ta sig upp någon akademiväg. Du har tagit seniorvägen skulle man väl kunna säga. Med A-lagsspel och träningar från 16 liksom. Hur har du resonerat och vad tror du är viktigt att liksom tänka på när man väljer den här vägen liksom som ung?
Oj, svår fråga.
Du kanske bara har kört.
Jag tror jag bara har kört, exakt. Nej, men jag tyckte väl att det var så pass bra när jag väl kom upp där 2016.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Sen 2017, att det här är en skitbra träningsmiljö för mig som var väldigt ung och sådär. Och tänkte väl bara att det är väl bra om man får spela här när man är en ung talang. Så att man får speltid i Division 1 är ju perfekt. Så jag bara fortsatt på det, jag bara kört. Tror jag. Jag var faktiskt och provtränade med Norrköping när man var innan gymnasiet där. Så hade jag en polare, Carl Björk då. Han valde att gå den vägen. Flyttade tidigt. Och jag är nu uppe i A-laget, har gjort det jättebra här på försäsongen. Så det spelar nog inte så stor roll vad man väljer, bara vad man jobbar hårt och kör på. Tror jag.
Har du varit nära att lämna Umeå tidigare då, förutom den här vintern?
Lite både och, tror jag. Det var väl lite på gång där sommaren 2018 var lite på gång. Redan då faktiskt.
Var det med Örebro då?
Ja, precis. Så det var nära. Men det blev inget då.
Vad föll det på då?
Nej, det kändes väl inte rätt. Helt rätt liksom fullt ut. Båda parter. De var ju mitt inne i säsong. Jag kom dit, jag provtränade där på sommaren. Så det var väl mycket att vi kommer fortsätta ha koll på dig och liksom sådär. Så får vi se vart det landar sen i slutet. Så rann det väl ut lite i sanden och så. Så det var väl egentligen med det. Och jag kände väl att, ja, det kändes väl inte helt rätt för mig heller. Så det var bara att inte hoppa på det. Alltså.
Hur funkar det i den där åldern då? Är det liksom, har du använt dig av en agent redan då? Eller hur har det sett ut?
Ja, jo det har jag.
Och hur får man en agent när man är så ung?
En agent, ja. Det var väl redan i Halmstad-lägret när man var 15 typ. Så var väl lite diskussioner om sådär. Man fick lite olika liksom, ja, agenter eller rådgivare på sig och de ville höra sig för och lite sådär. Så det var egentligen där det startade, så när jag bara hållit kontakten med GSM då, den firman. Så
måste jag tänka, för jag tappar det här. Vilka har vi där? Kommer du ihåg?
Som har GSM som... Ja. Jag vet inte vilka GIF-spelare nu som... Erik Birkander har väl samma agent som
ja,
dig, tror jag.
Ja, precis.
Vilka som har
han hade ju nu,
Dennis,
han
tror jag.
Han hade ju Gran och Kallbäck, det är inte dem.
Nej,
han hade Tobias Gran tidigare. Men nu tror jag att han har jobbat med samma gäng som du gör, om jag har förstått rätt.
Ja, det är Mörk, Patrik Mörk där.
Exakt. Precis, Dennis Olsson också jobbar med Patrik Mörk. Men du tog ju den här klassiska flytten istället, Umeå och Sundsvall. Du är inte den första, om vi säger så.
Nej.
Jag skrev upp några namn. Ja, David Myrestam som finns i truppen idag. Och Mikael Lustig är väl den som det har gått allra bäst för. Och så finns det, om man tittar tillbaka, Jon Eriksson, Peter Olofsson, Adam Kinoffi.
Hermansson,
ja, precis. Jag vet inte om han kom från Umeå då, men han har i alla fall varit på båda ställena. Har du koll på historiken och reflekterat över att det är andra som har gått?
Ja, men lite grann. Man har haft koll, det har man ändå. Speciellt Lustig har ju blivit väldigt, väldigt stor. Så, och sen Kinoffi känner jag ju också. Så nej, det har man ändå. Man har ändå kollat och följt, har man.
Lustig då, det känns ju som en spelare som har varit stor under den tiden du har växt upp och sådär också. Hur har det varit, en förebild, och på vilket sätt?
Ja, men det har det ändå. Att man har ju tänkt lite så, men nu med grabb kan spela Champions League och VM och sådär. Så det är klart att det blir en extra drivkraft, att man kan ju få uppleva det själv. Så det är inte en omöjlighet att komma där uppifrån. Så det är klart, det har varit en liten förebild, absolut.
Kinoffi då, hade du pratat någonting med honom innan du flyttade hit?
Ja, faktiskt så gymmade jag ihop där veckan innan jag skulle flytta ner. Så han gav mig några bra ord där som jag ska tänka på. Så att, ja, nej, det... Vi surrade lite innan.
Vad var det han sa?
Nej, han sa väl bara att det var ett bra steg att ta och ja, här får du fokusera på fotbollen på ett helt annat sätt än i Umeå. Så att, det var bara att hoppa på, tyckte han.
Ja, och ännu har du inte ångrat det.
Nej, det är trist väldigt bra hittills.
Vad säger du om starten då? Du har fått en hel del beröm, inte minst från oss som följer och skrivit om att du gör det bra, men märker på supportrar att det är många som tycker att du har sett spännande ut på de träningsmatcher och träningar som har varit hittills. Vad känner du själv?
Nej, men jag tycker jag kom in i laget bra. Så att ja, det känns jättebra. Har varit roliga matcher också, verkligen. Som man inte är van med att spela på den höga nivån. Så det var en jättebra start. Kul att vara igång.
Har det varit mycket anpassning? Liksom, ni har inte mött lag som Rosenborg direkt, kanske.
Nej.
Med Umeå. Hur är det att anpassa sig efter något snäpp? Högre kanske.
Ja, det gäller att vara påslagen hela tiden. Och sen att man märkte att man blir lite mer trött under matcherna. Man får bygga på sig lite mer fysiken, kondition och sådär. Det har varit stora skillnader, tycker jag. Som jag inte är van vid. Men jag tycker ändå att det har gått hyfsat bra hittills.
Nivån då, när du kommer in och börjar träna med GIFarna här under försången, om du jämför det med det som du lämnade i Umeå, hur skiljer det någonting och vad i så fall?
Oj, jag tycker ja, det är väl lite mer detaljer så man måste hålla reda på här och ja, lite tydligare spelsätt och liksom hur vi jobbar och lite mer analys runt träningar och matcher, absolut. Sen ja, det är ganska svårt att säga liksom tempot och nivån och sådär, det är svårt, men det är en liten höjning absolut, tycker jag.
Sen funderar jag på liksom, vad är det som har gjort dig talangfull? Vad tror du att du har gjort som andra inte har gjort, som har tagit dig hit nu då till som elitfotbollsspelare?
Oj, ja, svår fråga. Jag tror väl att precis som vi nämnde där, ja, men inför 2017, att man lärde sig jobba hårt, att inte ge upp. Man får någon motgång liksom, att man bara kör på. Så där, att man har, självklart att man har kul på vägen också. Att, det är det bästa som finns, spela fotboll, det tycker jag i alla fall. Så att man har roligt, och sen ja, att man gör sitt bästa och bara, ja, om man förlorar match, att man inte viker ner sig, utan man bara kör på. Så det tror jag. Mm.
Det handlar mycket om den mentala inställningen någonstans.
Ja, det tror jag. Mm. Tror jag faktiskt.
Vet du var den kommer ifrån? Var har du lärt dig det?
Liksom? Oj, ingen aning. Försöker tänka om jag har fått den från morsan eller farsan, men nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara en drivkraft man har själv, att man vill bli bättre för varje dag, tror jag.
Mm. Hur var du när du var liten då?
Ja.
Hur, ja, men när det gäller kanske, inte vet jag, humör, inställning till idrott och sånt där, hur, om du skulle se dig själv när du var, ja, men som ung pojkspelare, vad har du för bild då?
Oj, det var också att man älskade att spela fotboll. Man vill vara överallt, man vill spela fotboll, innebandy, allt vad det nu var. Och det är klart att man hatade att förlora. Absolut. Så att ja, det är väl det.
Har du några sådana här klassiska minnen från någon, inte vet jag, kastade vattenflaskor och, eller vad det
kan
vara?
Nej, jag är inte så, jag är inte så faktiskt. Jag är mer att jag liksom går och grubblar för mig själv och blir lite förbannad själv så där. Jag är inte någon som kastar några vattenflaskor och sådär, utan blir mer, man går in till sig själv och bara, du vet, det blir, ja, man bara försöker rannsaka sig liksom, vad man gjorde och sådär. Så att jag är mer att jag går in till mig själv och bara, fan, nu, ja, nu jävlar liksom.
Har du sprungit på någon riktig motgång under dina, än så länge inte så många år?
Jag vet faktiskt inte. Det är väl kanske armen då.
Ja, ja.
Som jag kommer på nu. Sen, nej, det är väl det som man kan tänka på. Mm. Men sen självklart man blir bänkad där 2017, att ja, det var ju tufft liksom, man var ju van att spela, man ville spela, och man inte fick spela så mycket fotboll det året var ju tufft, men det är, ja, det är som är fotboll liksom, så det är ingen större motgång egentligen, utan, ja.
Men det kan kanske bra att ha varit med om och ha stökat av så pass tidigt ändå.
Mm.
Värre om du blir bänkad första gången när du är liksom 22.
Ja. Verkligen, verkligen. Det tror jag absolut att jag stärkt den. Så det var väldigt nyttigt, absolut.
Du nämnde ju tränarna då, vad de hade betytt med Galloway och Jaglers och sådär. Vilka har betytt mest för dig i din fotbollskarriär, skulle du säga, så långt?
Oj. Bästa tränare jag haft hittills tycker jag är Jörgen Lundgren, som jag hade när jag var väldigt liten. Ersmarksik och min moderklubb när jag spelade där. Han var otroligt duktig på, ja, men, små detaljer och liksom lägga det på en bra nivå. Han gillade det starkt både som människa och tränare. Men det var ju när man var väldigt liten, så där fick jag en jättebra skola, tyckte jag. Och sen är det väl André och Steve som har gjort mycket. Det var väl kanske inte att man gillar dem så mycket då, men mycket efteråt man har dem att tacka för. Det här hårda jobbet och ja, man fick lära sig och kämpa. Mm.
Hur var Steve Galloway som tränare? Det är jag nyfiken på. Riktig profil.
Ja, riktig profil. Nej, han är en jättebra tränare. Han är ja, men han har en bra balans. Han kan skämta, liksom avslappnad, men ändå seriös när han väl kör och sådär. Så att man fick mycket bra tips av han också. Och han brinner för det där, att hjälpa yngre spelare, så att skitbra tränare.
Mm, härligt.
Jag tror vi får en del lyssnarfrågor. Mm. Och vi har fått från Jens Ljunggren här. Vem i Giffarna har du kommit närmast?
Oj. Närmast i Giffarna, det är nog Paja faktiskt. Mm. Hittills kom jag ju nära många såklart, men eftersom jag känner han lite sen innan med landslaget och så har vi hängt en del nu första tiden. Mm. Så det är väl han tror jag. Sen har ja, många, Palmlöv också hängt en del med ja, Johan och de där också, så att, ja det är många.
Johan Andersson körde ju annars ifrån dig med bilen häromdagen när vi uppehöll dig lite grann i media där, så drog han ett varv i rondellen och fejkade att han skulle åka in mot stan, men han kom tillbaka och hämtade dig.
Ja, till slut alltså, det han är inte förvånad med om han har dragit, men det
är sak. Ja. Här Paja Pitschka, det är ju en spelare som ska bli spännande att följa år. Mm.
Men liksom ni har fått en liten sån här talangprofil ändå på det lag. Ja, men spelare som Paja, spelare som du i liksom runt 20 års åldern här som behöver få ett genombrott eller ska få ett genombrott. Vad tänker du om det? Liksom spela den typen av lag.
Mm. Jättekul. Det är kul att det är många yngre. Så när jag hört att det har blivit en liten ett liksom nytt GIF, så jag ser bara positivt på det. Det är kul. Jag vet att ja, det är många som kanske sitter hemma och tänker va, nu är det ett ungt lag, hur kommer det här gå, bla bla, men det gäller att våga spela yngre, och jag tror att det inte kommer vara något problem. Det är bara positivt.
Du som har sett Paja då i landslaget, det är ju få av oss som har haft den möjligheten egentligen. Hur har han varit där och i den miljön där han kanske kan glänsa lite mer?
Ja, nej, men jätteduktig fotbollsspelare. Det var inte så många läger jag varit med varann, tror jag. Det var i Rumänien var vi med varann där, och sen EM-kvalet. Så några matcher. Jätteduktig spelare. Skicklig med bollen, bra klok spelare, bra passningsfot, bra skott har vi sett. Då AIK där. Så nej, bra.
Hur spelare. Bra blir han i Superettan då?
Jag tror att han kan bli jättebra. Det tror jag verkligen. Han har mycket i sig, så han är nog sugen på att visa det.
Mm. Sen frågar Jens Ljunggren också, vad ser du fram emot denna säsong?
Nej, men bara komma igång och börja spela matcher och såklart. Det är därför man spelar matcher och vinna med laget. Det ser jag mest fram emot.
Jag river av några.
Men kör på.
Kovalenko president.
Okej.
Fråga. Jag vet inte om det är personens namn. Vi får se. Vilket spelsystem gillar du mest att spela?
Jag tycker det vi spelar nu passar mig väldigt bra. Så det är väl 4-2-3-1 då kanske. Mm. Sen även trebackslinjen tycker jag är skönt som mittback då. Mm. Mindre skönt som mittfältare, men som mittback tycker jag är ganska skönt om man får spela och får mycket boll och så. Så är väl trebackslinjen också kanske.
Mm. Ja, vi får se. Det var ju trebackslinjen mestadels förra säsongen, så det kanske kan bli något experiment med det också igen. Vi får se. Det finns ju några mittbackar. Nu har David Myrstam haft lite problem för säsongen och var borta en del. Mm. Men när han är tillbaka så är ni ju ett gäng som skulle kunna spela tillsammans.
Ja, vad tänker du om den konkurrensen där?
Nej, men jättebra. Jättekul. Det är bara bra att man har många bra spelare på bra positioner. Så att man ger och tar av varandra och man lär sig mycket. De har ju varit med mycket, både Alex och framförallt Myrestam, så att det är bara positivt.
Ja, baserat på det du har sett hittills då, tar du en tröja?
Ja, men det tror jag. Hoppas på det i alla fall. Mm. Ja.
Det är bra, det är bra.
Ja, eller hur? Det hade varit skittråkigt om du hade sagt nej.
Nej, jag blev enkelt.
Ja, men kör på, vi har någon till va?
Ja, det är en till. Vad är skillnaden mellan GIF och ditt förra lag? Du har varit inne lite på det.
Ja, men då har jag Ja. Eller har du något mer? Skillnad i GIF och UFC?
Skillnad i GIF och UFC? Inte på rak arm kanske, men.
Nej, men då får du. Vi har Edith Einarsson, en av våra favoritlyssnare. Som har kommit med två frågor. Vem, om du fick välja fritt i världen, skulle du helst bilda mittlås med, och varför? Du får ju inte svara då, David Myrestam, Alexander Blomqvist eller okay. Theodor Stenshagen på den här frågan. Det vore lite tråkigt.
Mittbackspar. Oj, oj, oj. Den är svår. Det finns många bra mittbackar där. Nej, men vi kör väl en Van Dijk då kanske.
Ja.
Så får han städa lite där och så får jag sköta upp spelen kanske.
Men, ja, men precis, alltså så här, vem om man ska säga sett till spelartyp, vem tror du liksom skulle komplettera dig själv bäst?
Oj. Svårt. Jättesvårt.
Är det han som städar så du kan få glänsa med fötterna?
Van Dijk är det?
Ja.
Ja. Mm. Ja, men du vill vara den spelande mittbacken, om man säger så då, om du har
ja, men det jag känner mig ändå med, alltså jag känner mig trygg med bollen och vill sköta upp spel, så det tycker jag bara är kul. Sen är jag är duellstark också, det är jag, men ja, det tror jag nog att man vill ha liksom köttare bredvid sig kanske.
Mm. Fan, det kommer jag ihåg från när jag spelade Hudik och spelade ihop med en gigantisk kille som hette Jens Lund. Han var den här liksom, när vi spelade ihop, han var ofta med dem som var äldre, för han var liksom 13 år och hade skägg och var 1,90 redan då. Men liksom, han fick ju ta det här som han fick skina. Han fick ju, det blev så här, han tog nickduellerna och jag tog djupet. Okay. Fast jag var en gigant på huvudet, Oskar.
Jag vet.
Ja. Nej, men då fick man ju anpassa sig efter honom, men sen när han var uppe med de äldre och jag fick någon annan, då var det jag som fick glänsa liksom.
Så han stal lite rampljus där.
Mm. Ja, men precis. Så att det här är en känslig och viktig fråga för mig.
Om du lyssnar, Jens, be om ursäkt.
Han är polis nu, tror jag.
Jaha, oj. Förlåt. Jag vill inte hamna i något problem här. En fråga till från Edith. Har du några drömmar, målbilder kring vad du ser dig själv om 3 år, 5 år? En bit fram i tiden då, med andra ord.
Nej, alltså jag har inga liksom sådana målbilder att 3 eller 5 år ska jag vara där, si och så, utan det är klart, jag har ju drömmar, absolut. Och sen så, ja, får man ju ta dag för dag, som man säger. Lite klyschigt, men men jag har drömmar, absolut.
Men hur lyder de då?
Nej, men det är, ja, några drömmar är hemliga, men det är väl att man får spela A-landslaget och spela i de stora ligorna. Champions League och kanske Premier League hade varit.
Är du en Premier League-vurmare?
Nej, egentligen inte. Jag håller på Arsenal, så att mycket därför att hade varit häftigt att spela där. Sen
okej, okay, behöver lite nyförvärv också.
Ja,
säger jag som
exakt,
håller på
United. Ja, det är jobbig tid nu, va?
Ja, jo då.
Nej, men det är väl de drömmar jag har.
Men några hemliga, det verkar vara inne i det där nu. Jag var hemma hos, vi pratade om Paja nyss, och jag var hemma hos honom här i tidigare veckan.
Okay.
Och förra veckan. Och han hade också en del hemliga målsättningar. Är det känsligt det där att dela med sig av vart man strävar liksom?
Vart man strävar? Nej, alltså inte för mig egentligen. Så, när det gäller fotbollen och liksom så. Men ja, vissa drömmar kanske man håller för sig själv. Morsan vet om dem, men annars så ingen som vet.
Ja. Och som av en händelse så är hon faktiskt inbokad som poddgäst nästa vecka.
Exakt.
Men jobbar du mycket konkret med när det gäller att sätta mål, och skriver du ner saker för säsonger, finns det?
Nej,
har du någonting
inget
liksom?
Sånt, inget sånt. Jag har det starkt inne här, så jag behöver inte skriva upp eller något sånt där. Men ja, nej.
Men då pratar vi om en långsiktig målsättning som,
precis,
något som driver,
exakt, något som har,
varje
något
dag sådär.
Ja. Exakt, det har man ju inom sig, det känner man ju här liksom inne. Det finns där, så det behöver jag inte skriva upp. Det har jag där. Sen det här målen som man pratar, det är klart man har små mål och sådär, men inte att jag ser mig själv där om 5 år eller något sånt där. Så konkret är jag inte att sätta upp såna mål. Så.
Men hur ofta tänker du på det här långsiktiga målet då, som inte riktigt får reda på? Vi vet att landslag och spelare på högsta nivå finns där som en drivkraft. Hur ofta påminner du dig själv om det? För att, ja, inte vet jag, motivera dig själv till ett fyspass eller vad det nu är som ska göras.
Ja, nej, men det är ju en dröm såklart. Och ja, det gäller bara njuta varje dag, och sen får man se om man når den drömmen. Så nej, men som du säger, om det kan vara ett fys, fast det, man, tänk, man blir påmind, absolut. Så det, man vill göra allt för att uppleva det, så, såklart.
Härligt. Jag ska se vad någon menar. Nej, lyssnarfrågorna tror jag vi har betat av här rätt så bra faktiskt.
Så det är några som detaljerar ibland.
Ja, lite det vi några har vi gått igenom om. Egentligen.
Men vi kanske helt enkelt ska börja runda av, så du får börja landa här till matlagningskursen.
Ja,
precis. Vet du vad ni ska laga för någonting?
Det blir fisk och potatis idag på schemat. Oh. Tror jag, vad jag har hört. Så att, ja, det blir spännande.
Ja. Vet du om det är liksom en basic matlagningskurs eller ni kommer att göra lite läckrare?
Jag har ingen aning. Jag hoppas på en basic. Så får man få något att börja med i alla fall.
Har du någon paradrätt?
Någon paradrätt? Mm. Ja. Bjöd hem paja på tacos här. Så att, köttförsås är jag bra på. Ja, få till en bra köttförsås.
Ja, men det är okej. Okay,
det,
ja, det
funkar
jag.
Jag kom på en fråga som du och jag pratade om att vi skulle ställa innan. I de här Umeå-Sundsvall-flyttarna som en del spelare har gjort. Vilka är näst på tur, tror du? Om det skulle ryckas någon mer spelare från Umeå. Mer. Vilka talanger finns det som... Nu är det ju känsligare än någonsin kanske när lagen är i samma serie. Men du gjorde ju den övergången.
Ja, vem vill du ha?
Vem vill jag ha hit?
Ja, exakt. Precis.
oj, det finns
Jens
mycket...
Ja,
exakt. nej, men det finns... Det finns många bra, duktiga. Det gör det. Har en lillebror som målvakt. Som är väldigt duktig. Som kommer växa på sig nu, tror jag. Så att, han
Hur
är
gammal
duktig.
Är han?
02.
Och heter?
Pontus Eriksson. Mm. Så att, ja, han är duktig. Sen finns
har han stått i A-lagsfotboll?
Han kommer stå i division 2 den här säsongen. Mm. Sen... ja, jag är ju tränare med A-laget då. Sen, ja, det finns många duktiga. Joel Mbaye gjorde en jättefin säsong i fjol. Gjorde mycket poäng. Skicklig offensiv mittfältare. Så han också. Sen finns ju en barndomskompis till mig, Hugo Bergström, som kommer bli väldigt bra också. Född 01. Så, ja. Men det finns många andra också, så. Men det är väl de.
Ja, spännande. Intressant. Och överlag, om du så här skulle titta i division 1, så vilka är de bästa division 1-spelarna du mötte under fjolåret?
Under fjolåret? Oj, bästa division 1-spelarna. Svårt. Jag tyckte Maripo var väldigt bra. Akropolis.
Det är ju kul med GIF bekant. Ja. Berätta mer vad du har för Maripo-minnen här.
Maripo-minnen?
Ja.
Nej, men det var mycket jaga boll där. Akropolis borta. Styr och ställde där. Han var duktig på att styra spelet. När man spelade mittfältare mot han där. Han tyckte jag var den bästa spelaren faktiskt.
Mm. Ja, de möter ni ju i år igen.
Exakt. Så blir det revansch där kanske.
Ja. Ett litet varningsfinger för den borta matchen då, att ni...
Ja, det tror jag. Han ska vi nog lösa.
Är det någon mer än Maripo som du minns av?
Mer än Maripo? Nej, egentligen inte. Det var han som stack ut sen. Ja. Nej, det var bara han, tror jag.
Det är ju ganska roligt med tanke på hans GIF-historia. Han kommer ju inte riktigt till sin rätt här, får man väl säga.
Nej.
Fick en hel del speltid, men det lyste inte. Det blommade inte. Han hade ju ett enkelt passningsspel liksom. Det var inte de här batta ner och passningarna som lade sig på minnet.
Nej. Lite lik Juanjo där faktiskt. Mycket korta pass och instick och lite sånt där.
Ja, men väldigt spelskicklig. Jag försöker få fram hur många matcher han gjorde. 28 matcher ser jag att det blev där 2013.
Inte så mycket
han
mål.
Kanske blir en late bloomer.
Exakt.
Och så kommer han här igen.
Ja. Han fick årets mittfältare också faktiskt på Division 1-galan där det var.
Framför dig?
Framför mig, ja. Precis.
Fan.
Inte bra.
Tog giffarna hit fel kille?
Ja. Exakt. Jag är mittback nu, så det är lugnt.
Exakt.
Ja. Ja. Nej, men superkul att du gästade oss. Tack för det.
Du är välkommen tillbaka sen när du har lirat lite matcher.
Ja, tack själv.
Det säger jag till många nu, så det kanske är farligt. Ja, men du är välkommen tillbaka.
Ja, men tack.
Det, det ska bli 107 avsnitt till, så det vi behöver gäster.
Ja. Ja, men tack.
Tack och lycka till med matlagningen.
Tack själv, tack.
Ha det gott.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.